Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com, total med TH. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Ja, välkommen ska du vara till den här podcasten som heter Mr. President och berättar anekdoter och skrönor och lite fakta också om alla amerikanska presidenter genom tiderna. Och idag är det dags för ett, vad ska man säga, historiskt avsnitt, därför nu kommer vi till en av de där stjärnorna bland presidenterna. Det är president nummer 32, Franklin D. Roosevelt, som levde 1882 till 1945, just innan kriget tog slut, så dog han. Han är märkvärdig på många sätt. Han var president i 4 omgångar, i alla fall blev han vald 4 gånger. Vi ska som vanligt höra mer med hjälp av vår expert. Välkommen Klaus Stolpe.
Ja, tusen tack. Och det här är ju ett, förstås ett speciellt avsnitt för det här och hur det var. Min favorit bland USAs presidenter, Franklin, men, var han, Delano Roosevelt.
Delano heter han ju. Men, just det. Men var han favorit för dig innan du började studera presidenterna också, liksom en idol på det viset? Eller är det efter ditt jobb med att undersöka?
Nej, jag gick väl nog in i det där med ganska öppna ögon, så att säga, så att det var inte att nu har jag bestämt mig för att FDR ska vara nummer 1 och nu ska jag hitta på något sätt att bevisa det på. Det är absolut inte den vägen det har gått, men i och för sig så han var ju nog en av de presidenter som jag ändå kände till tämligen väl redan då jag började, för att om man har ett intresse av ett historiskt intresse, så, eller intresse av politisk historia skulle jag väl säga, så det är inte så konstigt om man då känner till sådana som Roosevelt, Lincoln, Nixon och liksom en hel del andra kanske också.
Men det här är kombinationen av att vara en duktig president och omtyckt och dessutom hamna i den värsta krisen i världen, ja, kanske dittills på sätt och vis, så är ju märkvärdigt, för vi har ju sett presidenter som i och för sig har varit populära men kanske har varit lite slarviga. Jag tänker på Theodore Roosevelt, var väl duktig på sitt sätt, men han var ju lite speciell, lite manisk typ kanske. Och Lincoln var ju bra också, men jag vet inte hur populär han var under sin tid, men han var ju liksom i omständigheternas hjul på något sätt också.
Jag förstår. Alltså Theodore Roosevelt, så han hade ju inga sån här monumentala utmaningar. En amerikansk president eller vilket statsöverhuvud som helst så har ju förstås alltid utmaningar. Det är ju helt klart, men att det här Theodore Roosevelt själv så har ju alltså beklagat sig över att det var synd att han råkade var president under en tid som inte formar stora presidenter helt enkelt.
Ja, det är ju sant. Ja.
Att inte vet jag om han nödvändigtvis eftersträvar något världskrig eller inbördeskrig, inte det är ju frågan om det, men att han var ju det här han oerhört aktiv och ska vi då säga en avlägsen släkting till FDR. Men det, så jag bara tänkte att här kan man ju hissa varningsflaggen, att om man läser en artikel eller en bok om de här rosvältarna, så det på engelska så står det, så de skrivs som cousins. Och det betyder det att det inte var de kusiner, inte att de var inte en speciellt nära släkt, men att det där ordet cousins så används på ett annat sätt i engelska än vad vi gör. Att den här till exempel om man ser på första världskriget, så jag vet inte hur många gånger jag läst att Nikolaj den andra i Ryssland och Wilhelm den andra i Tyskland och liksom den här George den femte i England, att de skulle ha varit kusiner.
Ja, just det.
De var nära släkt, inte säga för det, men att Wilhelm den andra var lite mindre släkt än de andra. Man ser ju på Nikolaj den andra och George, att de ser ju likadana ut, så att där så borde de testa faderskapet på det ungefär. men att det beskrivs ofta som cousins. Att i själva verket så var det ju så, om vi hoppar tillbaka nu till det som vi egentligen ska tala om, så FDRs fru så var ju närmare släkt med Theodore Roosevelt än vad Franklin var, för att Theodore Roosevelt så var farbror åt Franklin Roosevelts fru.
Just det, precis. Och då med andra ord, Eleanor Roosevelt och Franklin var släkt, hans fru alltså, de var däremot kusiner i vår bemärkelse, var det inte så?
Nej,
inte heller det.
Nej. Det var liksom på mycket, mycket längre. Men att nu kan väl de säkert i litteraturen kanske beskrivas som kusiner också, men de var inte så nära släkt med varandra.
Nej, just det. Nej, men det vet vi ju, vi pratat om det tidigare i avsnittet om Theodore Roosevelt, TR, att kusin används även kanske i Sverige på svenska lite bredare förr i tiden, den där tiden, än det gör idag, när man är lite mer noga och vet vad det är för något. Men i alla fall, Franklin Delano Roosevelt, en riktig historisk, riktig märkvärdig president förstås, en stor president. Han kommer då till valkampanjen 1932 med kampanjen Happy Days Are Here Again. Och det liknar på något sätt det som hans företrädare hade haft som kampanj just innan den stora kraschen. Men vad betyder det här Happy Days Are Here Again egentligen i det läge han nu kommer där 1932?
Ja, alltså det är ju fullständigt makabert, för att börsen har ju kraschat hösten 1929. Massor av banker och företag och you name it har gått omkull och så vidare och så vidare och så vidare. Men Franklin D. Roosevelt, så mitt i den här värsta röran, så han har ett väldigt sådana konstigt sätt att ta sig an saker och ting. Han är liksom väldigt bra på att försöka peppa folk, ge folk hoppet åter. Det är ungefär som en fotbollstränare som försöker peppa sina spelare om de har förlorat flera matcher i rad. Att hej, att vi är nog bra, att kom igen. Men att det är ju det där låt, för den är ju, det är ju bara den där titeln, utan jag tänker inte börja nynna den här, för att då stänger allihop av. Men att det är ju väldigt medryckande och glad trudelutt, och den är ju totalt nästan makaber i förhållande till hur det faktiskt såg ut i USA där och då.
Men då har de ju haft några år med dålig tid och en president som inte blir så populär. Så att, är det inte så att folk liksom gärna vill höra det här och få ett hopp då? Eller är inte det som är poängen här då?
Jo, visst. Men att den här sången känns lite too much i det där sammanhanget. Det är ju en sak att Roosevelt talar och berättar att hej, att det kommer att gå bra. Men ändå att den där sången känns ganska konstigt, men tydligen så funkar det ju i alla fall, att det verkar inte ha skrämt bort väljarna, för att han vann ju väldigt överlägset. Han vann i de flesta delstater, och det gör han ju då tre gånger till sen, 32, 36, 40 och 44. Sedan då så dör han ju en kort tid efter att han har blivit vald för fjärde gången, så att i princip så är han ju inte president lite mer än 12 år.
Ja, tre perioder egentligen.
Ja, tre, ja, precis.
Men ändå, han hinner ju, det är ju april, så att han hinner ju vara några månader i sin fjärde period, kan man säga, fast han var inte så frisk då förstås. Men...
Ja, så är det allt. Det är ju lite mindre än tre månader som han är, för att jag tror det att om jag tar ur minnet, tror man var vicepresident i 89 dagar eller 90 eller 88 eller någonting sånt. Därför att Truman var ju ny på den posten från med valet 44. Det var ingalunda så att han hade varit vicepresident alla de där fyra valen, utan enbart den där sista gången helt enkelt.
Mm. Men tillbaka till valet 1932, denna krisens tid, då är ju föregångaren lyckas ju inte, eller han ställer inte ens upp i en andra omgång. Hur var det nu, Hoover där?
Nej, han ställer ju nog upp.
Han ställer upp, men han har ingen chans.
Han ställer upp till nej, han är totalt chanslös. Att det är väldigt ovanligt att en sittande president får stryk på det sätt som Hoover fick 32. Att vi måste jämföra med Jimmy Carter 1980, och sen kan man ju jämföra med Taft 1912. Men att, som jag var inne på, så att där var det ju så konstigt i och med att Theodore Roosevelt ställde upp på nytt och liksom konkurrera om röstarna inom samma parti, så att det där var speciellt på sitt sätt.
Det försvagade liksom den samlade röstmassan där på det viset.
Ja.
Men Roosevelt då, så att han har inget direkt motstånd och kommer som en hjälte in i det här valet, så det är inte speciellt spännande val på det viset. Märkvärdigt att han vinner så mycket, men inte annars. Är det statistiskt märkvärdigt hur mycket han vinner också?
Ja, ni kan väl säga det, inte att han har, alltså, han når ju inte upp till 60%, vilket några har gjort, till exempel Harding som vi talade om för två avsnitt sedan, och som vi kommer att se längre fram, Lyndon B. Johnson och Richard Nixon, som har faktiskt fått 60% också. Men att Roosevelt var nog under, men att om han hade då någonting 54-55% eller något sånt.
Ja.
Men att det räcker ju ändå till för att vara den starkare i de allra flesta delstaterna helt enkelt.
Ja, just det. Och var det Harding, var det ju då när det blev kvinnlig rösträtt också, så att ökade ju röstmängden, och han var ju populär där, så att så var det.
Ja, visst. Ja.
Men hur är det, var Roosevelt med valet 28 när Hoover kommer, var han med där på något sätt, eller fanns han i kulisserna?
Han fanns i kulisserna därför att det var så att den som var guvernör i New York, Al Smith, så ville bli president, och det här, han så att FDR stödde den här Al Smith helt enkelt för att Roosevelt själv ville bli guvernör i New York, och då var det ju lämpligt om Smith avstod från guvernörsval i New York det samma året, och så gav han Smith sitt stöd. Smith helt enkelt förlorar mot Hoover då ganska ordentligt och försvinner ut i historiens fallucka, och han tappar ju då guvernörsposten samtidigt eftersom han överlåtit den åt Roosevelt. Och grejen var att Roosevelt var ju kraftigt handikappad eller invalidiserad av polio, så att, men det visste ju inte så många om, men att det var den här Al Smith var en ganska beräknande typ. Det kanske folk överlag om de kommer så där långt. Men att han hade blivit tillfrågad av en medarbetare att men ska du någon stöda Roosevelt i det här guvernörsvalet? Att är du inte rädd att släppa in en konkurrent in på arenan? Och Smith konstaterar att den där killen är död inom ett år. Roosevelt hade ju haft han hade ju varit vicepresidentkandidat 1920, men efter det så gick det ju väldigt illa, därför att han hade år efteråt då 1921 varit på ett besök på ett scoutläger av någon anledning, och då han så drabbats av polio och blivit förlamad från midjan och neråt, och denna kan så att han var ju sjukligt envis, måste han ju ha varit, för att han gav sig fasen på att han skulle lära sig gå på nytt. Så det höll han på med i 20 år innan han insåg att det här funkar ju inte. Så då hur gör man då? Då tar man plan B. Han övar upp en teknik så att det ser ut som om att han går. Alltså han går allt så att om man ser bilder av Roosevelt, så har han alltid en käpp eller så går han stödd mot någon. Ofta en av de här sönerna som var liksom väldigt vältränade och hade starka armar och helt enkelt höll upp Franklin Roosevelt, och Roosevelt gick som att helt enkelt flina för att dölja smärtorna.
Aja, så att, men kunde han inte alls gå ut av det, bara fejk de där bilderna?
Ja, det är väldigt, alltså för på egen hand kunde han inte gå, att om han var stöd mot någon annan så gick det. Och det finns också en sån här intressant grej att det finns egentligen, om man ser bilder på Roosevelt så han står för det mesta, att det är väldigt sällan han sitter ner, för att det var som att jag ska visa att så inte folk ska börja snacka att denna kan ju stå på benen, så att han står påfallande ofta, men att då man känner till man, det där är inte det där med att han stöder sig mot någonting, så det är ju ingenting som man nu lägga märke till om man inte vet det, men om man vet det så är det ju det första man kollar då man ser en bild av den där kan, så att det är lite speciellt, för att alltså den krassa sanningen är att han konstaterar själv att sitter han i en rullstol, vilket ju skulle ha varit det där rimliga, så det ska liksom framkalla medömkan, men att han skulle inte bli alltid president.
Nej, alltså tänk, det hade, och han var ju, men fanns det bilder på honom i rullstol senare, fanns det aldrig det egentligen då?
Nej, jag har nog, det var nog inte någonting som liksom visades upp för offentligheten. För att det var nog väldigt systematiskt, alltså grejen är att han hade ju någon sån här, för att alls kunna hållas upprätt, så han hade ju någon sån här stödanordnad, som stålskenor runt benen. Så att det är en annan sån här, nu förstår jag inser hur nördig jag är, men att man ser alltså på bilder att han har väldigt långa byxben, så att inte de där skenorna ska synas.
Aha, okej, just det. Men i alla fall, tillbaka till dåtiden, vi ska bara säga det där valet 1920, alltså då han med som vicepresidentkandidat, och sen blir han sjuk, säger du, ett år senare. Men det där valet 20 var ju lite intressant, för att Roosevelt plus några andra med i det valet kom sen att bo i Vita huset, som var deltagare i det här valet 1920, har du poängterat att det var lite märkvärdigt.
Ja, för att Harding vinner ju och sedan då så dör han ju, och så är det Coolidge som efterträder honom och blir vald på egen hand, och sedan så har vi den situationen då att följaktligen så sitter ju Harding och Coolidge där i 8 år totalt, och så har vi Roosevelt som sitter där i lite över 12 år, och så blir det över 20 år totalt som de här deltagarna från valen 1920 är inneboende i Vita huset, och det är ju helt unikt, för att någon motsvarande hittar vi ju inte något annat sammanhang.
Nej, och Founding Fathers var ju förstås med tillsammans väldigt mycket i den tiden, men då fanns ju inte Vita huset, så att eller det hette inte Vita huset.
Nej, det byggdes ju då riktigt i slutet av John Adams presidentkarriär, så att han väl bo en väldigt kort tid där innan Jefferson flyttade in,
men det hette inte Vita huset i alla fall.
Nej, det gjorde ju inte, men i alla fall att presidentbostället, då vad vi nu vill kalla det. Men att...
Nej, men det är märkvärdigt. Om vi tittar ännu längre tillbaka på Roosevelts liv före det, vi vet att han har dykt upp en gång tidigare när en annan president som sa till honom att det värsta han skulle kunna göra det är att bli president eller något sånt. Kommer du ihåg den här?
Ja, det där med Grover Cleveland. Roosevelts pappa var aktiv inom Demokraterna, så att om han då var god vän med Cleveland eller hur det var, men att vet jag inte, men att det sägs ju då att Roosevelt skulle ha träffat då den här, då han var liten pojke typ i 5-årsåldern eller något i den stilen, så ska Grover Cleveland ha sagt åt honom att hoppas du får ett bra liv, men att se åtminstone till sig inte att bli president.
Ja, och då pratar den president som har blivit vald 2 gånger har 2 presidentnummer, eller hur? Till den president som sen kommer att bli vald mest av alla, så att det är ju märkvärdigt. Och det här är väl 1880 80-tal eller något.
Ja, slutet på 1880-talet.
Ja, just det, för som vi sa så Roosevelt var född 82, så det kan 87 någonting, lite där i kring. Men vad har han haft för verksamhet innan det här vicepresidentkandidat, känner du till någonting om hans liv före det?
Ja, alltså han Där han skaffade ju då en juridikexamen, han hade ju en liksom välbärg, solid bakgrund och så vidare. Och sedan så blir han någon sån här biträdande marinminister eller vad det nu heter och sånt. Så att han har en ganska rask, marscherar ganska raskt. Mm. Och sedan då så tar det ju ser det ju ut att ta slut då i det valet 1920. En pikant detalj här är att han hade ju den här sin avlägsna släkting Theodore Roosevelt som idol.
Och han hade det. Okay.
Och, men att han var ju de hörde ju inte i samma parti. Theodore Roosevelt var ju republikan och Theodore Roosevelt hade ett antal söner och Franklin konstaterade att ifall någon av de där sönerna vill göra politisk karriär så blir det liksom, det blir för trångt med, det finns inte utrymme för två Rooseveltar i samma parti, så att det lär varit taktiska skäl som låg bakom att han blev demokrat.
Jasså,
och det här han den där karriärstegen så följde han det här han rätt långt samma väg som det var som man ska haft Theodore Roosevelt som någon sån här modell att i en viss ålder så då ska man väljas in i det här delstats församlingen och sen ska man bli det och det, så att Theodore Roosevelt hade också haft den där samma rollen inom marinministeriet till exempel, men att sedan då så och det här han Theodore Roosevelt hade ju också varit guvernör i New York och därifrån gick till vicepresidentposten och kort efter då de här McKinley blev skjuten så gick han blev han ju president då så att och även med sån här vanor så i viss mån så tycks den här FDR faktiskt att imitera Theodore Roosevelt. Bland annat har den sån här glasögon som heter pinsnära, alltså sådana som inte har några bågar. De var inte på mode. De var mera, men att FDR hade såna, ja, att Theodore Roosevelt hade haft såna också. Och sen också vissa såna ord som Theodore Roosevelt uttalade på ett lite konstigt sätt. Så sa FDR på samma sätt. Att exempel som jag kommer på nu, så att ordet delighted, att man är nöjd med någonting. Så han sa inte delighted utan Theodore Roosevelt hade förvånat sig att delighted. Och då sa FDR likadant.
Det är jättejobbigt sätt att säga det på. Men okay.
Ja, tycker jag också. Men att om 10 år sa det på det viset så då är det så. Jag kan ju nämna den där mellaninitialen för att jag nu vet om det nu överhuvudtaget är intressant. Men han heter ju Delano till mellannamn. Och det är ju... Jag vet inte hur vanligt det är i USA nu för tiden, men åtminstone förr så var det alltså att man tog mammans man fick mammans vad heter det, efternamn som ogift, flicknamn helt enkelt. Och yes. Satt den som mellannamn. Att det finns flera andra. John F. Kennedy heter John Fitzgerald Kennedy och jag tror att det var hans mammas namn som ogift. Och sen så även Richard Nixon, han heter ju Milhouse i mellannamn och det var där han det var så att Nixons mamma hette Milhouse i efternamn innan hon gifte sig.
Ja, vad intressant. Det har vi inget motsvarande i. Undrar om det är en viss klass som har det eller om.
Jag undrar faktiskt, för att jag menar, okej, det är en sak att Kennedy och Roosevelt hade välbärgad bakgrund, men Nixon kom ju inte från sådana förhållanden, och jag har ingen aning om hur pass vanligt det är, men att beträffande presidenter så finns det flera stycken uppenbarligen. Jag undrar utan att nu har jag inte kollat, jag bara drar till med första exemplet jag kommer på här att Lyndon B. Johnson heter ju Baines, alltså det är B som betyder Baines och det låter ju mer som ett efternamn.
Ja, vad intressant. Mellannamnet här är ett efternamn, det är ju intressant. Okej, vad intressant. Men det vi pratade om var ju att han hade fått den här sjukdomen då 1921. Och sen var det väl lite grann med satsning då för hans del på rehabiliteringscenter.
Nej, det var så att då han envis då under 20-talet man talar om det glada 20-talet. I Roosevelts fall så handlade det om att lära sig gå, så att det var knappast så, så himla glatt alla gånger. Men han hade ju ändå andra ekonomiska möjligheter än de flesta andra som var drabbade av denna fruktansvärda sjukdom som det finns vaccin mot nu för tiden, tack och lov. Fick jag ett inlägg i den debatten också. Man ska vaccinera sig. Det var så att det var någon sån här filantrop då, som jag inte känner till från något annat sammanhang, heter Peabody, som hade det här, han berättat om något ställe i Georgia som han ägde. Warm Springs kallas det där området, det hette något annat egentligen på den tiden, och att någon som hade någon ung kille eller tjej som hade haft polio och så blev mycket bättre i skick av att bada i de där varma polarna eller de där varma källorna. Och då började den där FDR, han blev liksom stamgäst på det där stället, och sen så blev den till salu, så att Roosevelt köper det där stället helt enkelt och grundade Warm Springs Foundation, och det var det första sjukhuset i världen som enbart fokuserar på polio, helt enkelt, polio-offer. För sedan hade det kommit något annat efteråt, men att det var rätt länge så var det enda som sysslar med enbart polio.
Okay.
För att förklara lite hur pass känsligt det var det där med att han inte kunde gå normalt och sånt, så att det var ju ofta så att om man hade något polio-offer i familjen så liksom gömde man undan dem för att det var något skambelagt av det hela. De var fullständigt oskyldiga, de som hade det naturligtvis, men att det var så höll man dem sådär vid sidan om, så att man skulle behöva skämmas för någon som inte kunde fungera som alla andra.
Ja, märkvärdigt. Men det här valet då, 32, han väljs, så är det så att han på sätt och vis egentligen har lite samma inställning som Hoover, att marknaden och hela det här löser problemen själv, eller hur?
Ja, det stämmer att han utgick från att den amerikanska traditionen är så pass, det är ett bra system man har, att marknaden reglerar sig själv så att det ordnar sig på sikt. Men efter en tid då så märker han, eller upplever han ju att det här är så, den här depressionen här som frätt sig in i hela amerikanska samhällsbygget så pass så att man kommer inte att få bukt med det här om man inte helt enkelt tar och gör någonting åt saken, att stora samhälleliga insatser så är någonting som krävs för att det här ska kunna bli till någonting. En orsak är väl, tror jag säkert, att den situation han själv är i och vet att herregud, att jag har ju pengar åtminstone att kunna vara där i Warm Springs och så vidare, men att liksom vilka svårigheter skulle inte han ha haft om han själv har haft, om inte han skulle haft den bakgrund han hade, så att han förstod ju kanske folks lidande på ett sätt som han knappast till fullo skulle ha kunna förstå om inte han själv skulle ha blivit drabbad av den där polion.
Jo, såklart. Men vad är hans stora grej då när han kommer till?
Då är det ju så att då han blir nominerad så håller han ett tal och helt enkelt lanserar The New Deal. Det är en kortspelstarm helt enkelt. Att man delar ut en ny giv, man delar ut korten på nytt helt enkelt i livets pokerspel, eller hur vi vill kalla det. Och betonar att man måste våga pröva saker och ting. Och han är ju väldigt, väldigt experimenterande av sig. Och det där banar ju väg också, för att det som helt enkelt i New York, delstaten New York, där han då är guvernör, som han har blivit då 1928, så experimenterar han med vissa sådana sysselsättningsprojekt och sånt, låna pengar och sätta den på liksom vägbyggen och för att få igång samhällsmaskineriet helt enkelt, få hjulen att rulla eller vilka klischéer vi nu vill tala om. Och sedan då han väl blir president så det här han såg, så startar man en massa sån här vägbyggen. Och mitt favoritexempel, som nu kanske inte är nödvändigtvis den viktigaste, men att då han är i slutet av sin första presidentperiod så startar man ett trädplanteringsprojekt. Och det låter väl gulligt eller vad det nu låter, men alltså man planterar 220 miljoner trädplantor. Man alltså bygger upp en arbetsläger ute i skogen och det här har en massa människor där som jobbar med trädplantering, och de kanske inte visste hur de skulle göra från början, utan de kunde komma från städerna eller varifrån som helst. Och det är svårt att greppa, det är 220 miljoner trädplantor som nytt, så att man kan ju omöjligen greppa det. Men att jag såg ett tv-program om det där, för det var som filmat från någon sån här gamla journalfilmer från och sådana trädplanteringsläger eller vad vi kallar det. Och det var ju alltså, det är ju alltså sådana proportioner, så det är ju inte klokt. Och så är det, så idag då så är det någon slags museum det där stället där de gjorde den där dokumentärfilmen, och så intervjuade de någon slags guide eller verksamhetsledare eller vad den där människan hade för roll där, och berättade att hon hade själv varit där liksom som liten då tillsammans med sin morfar, som hade alltså varit med i det där gänget som planterade de där träden, och hon hade då blivit så fascinerad så att hon hade börjat springa omkring och antasta folk som var där och kolla, titta på de här träden, det är min morfar som har planterat allihopa. Det var ju kanske inte riktigt helt överensstämmande, varför det var tusentals människor som hade varit där och planterat.
Men vad var tanken med just trädplanteringen? Var det att ge folk jobb eller var det?
Dels ge folk jobb, men att man konstaterar så här att det är ändå saker som måste göras. Och nu var det då typ ställen där det var kalhuggen eller hade blivit erosion så att den gick att liksom använda till jordbruk, så konstaterar man att då gör vi mest nytta med att ha det här att plantera en jädra massa träd. Och det var ju liksom från kanadensiska gränsen ner till Texas ungefär, så att det var ju inga, naturligtvis var det ju inte på ett enda ställe som man planterade där, utan det var ju spritt över hela landet.
Ja, just det. Okej, men den här given då, och hans kanske inte helt vändning, utan han var nog lite där för det här att staten eller samhället stöder marknadskrafterna, men de verkar då, man är ändå där och petar lite, men han trodde ändå på marknadskrafterna, så att han verkar ju varit lite åt det hållet. Men när han har sin politik, jag menar, nu är det massor av olika glåpord som han får på sig, att han var olika ismer av olika slag, antar jag. Och hur var det med den saken?
Det är ganska användbart slagträ i USA och även på annorstädes att använda sån här som socialism eller fascism eller kommunism, och han blev ju anklagad för att vara allt det där, för att även om fascism kan tyckas stå väldigt långt från kommunism, så att det gemensamma är ju ändå att staten har en väldigt stark roll, och i USA är den här traditionen att det är individen som ska sköta sig själv och staten ska lägga sig i så lite som möjligt. Men att faktum är att han brukar omtalas ibland som att han varit den minst ideologiska person som har funnits. Och då han blev i en intervju, eller det kan hända att det har blivit upprepat flera gånger, men att det var någon reporter då som frågade att ja, men det här nu håller på med, att är det inte socialism? Nej, det är inte fascism. Nej, men inte det är ju det heller. Men vad har du för filosofi? Så sa han att jag har ingen filosofi. Jag är kristet troende och jag är demokrat. Det är liksom allt.
Ja, okay.
Det är liksom that's it. Jag vill bara få det här att fungera.
Just
det. Att det är onödigt att helt enkelt lägga några stämplar på någonting liksom bara för att, utan vi måste pröva oss fram. Det finns inget facit att använda sig av här, utan vi måste testa, vi måste våga pröva idéer, och det här märker vi att det är någonting som inte funkar, så då gör vi någonting annat istället, men att vi måste våga pröva.
Ja, men den här, ändå finns det ju någon ideologi i botten, om man ser på det med dagens ögon i alla fall, och kanske även i den tiden där han, där som du säger, staten går in och hjälper till och man utjämnar orättvisor och försöker få igång hjulen med stöd och så vidare. Men kan man säga att det är här som demokraterna ändrar sin uppfattning, trots att han inte är ideolog, så deras ideologi blir mer åt det vi känner igen från idag, att vara en mer liberal, ja nu är det ordet kanske fel att använda, men en mer, med en aktiv stat som hjälper till? Och...
Ja, jag förstår vad du menar. Jo, alltså det är nog, alltså de här skillnaderna nu mellan demokrater och republikaner som finns idag, så att om man ska så spåra det där till några presidenter, så är det ju just Franklin Roosevelt och sen Lyndon B. Johnson som var väldigt mycket för sån här alltså medborgerliga rättigheter och allt sånt. Sen är det ju att Johnson så sabbar ju sitt eftermäle via trappa upp Vietnamkriget, men att,
ja,
att inrikespolitiskt så var han ju väldigt liberal, så att jo, det här som man kan se en ska man säga skiljelinje i det avseendet.
Just det. Men för att vi har ju tidigare sett hur demokraterna är ganska så, de till exempel, det är ju de som är slavägarna då för och ser inte till de svaga och så här, tycker man i det läget.
Så är det, för att om vi ser då på demokraterna, hur de har profilerat sig tidigare, så att det har ju varit då väldigt starkt att delstaterna ska sköta sig själva.
Ja,
det ska inte vara styrt från centralt håll. Och det som Roosevelt håller på med är ju precis raka motsatsen.
Men kan det vara en effekt av det att han i princip valde parti bara för att inte vara i samma parti som sin släkting egentligen, och då tog han sin politik dit, och annars hade det blivit republikanernas politik?
Ja, givet att han skulle ha haft rönt samma framgång bland republikanerna.
Men de är ju mer business, i alla fall inriktade kanske republikanerna redan sen Theodors tid, för han var ju en...
Så är det ju. Sen kan man ju också fråga sig att om Roosevelt hade varit republikansk och han hade blivit vald då, för att de var ju så tilltufsade då vad heter det, den ekonomiska depressionen slog till, så att
det var inget bra att vara republikan.
Nej, så att men hela världshistorien är ju fylld av sån här, att vad skulle ha hänt om den där skulle ha gått åt det där hållet istället och så vidare, så att men historien är ju en lång rad av slumpar helt enkelt, eller vad man vill kalla det.
Det var en sak som du har nämnt som jag inte hade hört om. Det är några samtal på radio, gissar jag, som han höll.
Var det
under presidentperioden? Eller
jo, vad? Alltså det här är det som du säkert tänker på, som jag nämnt, tror jag då vi har snackat någonting, att samtal vid brasan, fireside chats.
Okay.
Och det är tänkt så att efter att Roosevelt var president, så vi ska komma ihåg att då han väl dör, så är det ju många som inte, alltså unga vuxna, som kanske inte har något egentligt minne av att någon annan skulle ha varit president. Och han var ju då väldigt, väldigt populär, i och med att det var ju en massa som liksom fick sina arbetsplatser tillbaka, eller fick ett nytt arbete, fick en ny chans via den nya given. Och då i efterhand så de folk minns tillbaka, så säger de att de alltid lyssnar på hans samtal vid brasan, så att man liksom tror att de kom mycket oftare än vad de gjorde. Men att det är ju enkelt att kolla det där, att det är alltså frågan om 30 avsnitt på 10 år.
Nej, 12.
30 år, så att det blir ju 2,5 gång per år som man håller i det där samtalen vid brasarna. Och de kunde ju vara, alltså det var ju inget system i det heller, det var ingen systematik, alltså att det där kortaste var 11 minuter och som längst talade han 44 minuter. Men att något år, jag vet inte ens om det var mer än något år, kunde det väl bara vara ett sådant tal. Och sen då kriget hade, alltså ja, men det här är ganska lätt att räkna, för att det är under 3 år som han håller 4 sådana samtal vid brasan. Det är då 1933 då han har tillträtt och ska förklara hur man ska reda upp depressionen. Och sen är det 42 och 43 som han också håller fyra sådana samtal vid brasan. Då USA dragits in i kriget, så det är ju mer motiverat. Men att det betyder ju att på de där nio övriga åren så är det ju bara totalt 18 avsnitt kvar, så det hade ju varit typ två gånger per år de andra åren, så att de var ju verkligen inte ofta, så att folk, det är väldigt många som var liksom barn på den här tiden som har ett minne av att vi satt alltid och lyssnade på det där.
Ja, okej, det var inte så. Men ändå, han tog tag i moderniteten, radio, och utnyttjade det verkligen då för att få en röst i folket. Och det kanske även andra gjorde i världen, men inte hans företrädare på det sättet.
Nej, för att Hoover hade inte Hoover talade väldigt entonigt och så vidare. Och det skulle inte ha varit något problem så länge det inte fanns radio, så man inte hörde hur tråkig någon var, annat än om de liksom höll ett tal live. Men att Roosevelt hade en väldigt behaglig röst och tala lugnt och tydligt och så vidare, så att han var som klippt och skuren för det där, för att det är ju olika krav som ställs på en individ under olika tidpunkter.
Men det här med att Roosevelt då blir vald fyra gånger, hur märkvärdigt är det egentligen?
Ja, det är ju synnerligen märkvärdigt, för att han är ju den enda som har blivit vald mer än två gånger, och det visar ju då igen vilken tyngd den här första presidenten hade, George Washington, för att han tyckte då att även om det inte fanns några begränsningar i konstitutionen, alltså grundlagen, så skulle det räcka med två gånger, och det där var ju en oskriven regel. Men eftersom andra världskriget hade kommit igång då Roosevelt blev vald 1940, USA var ju inte indraget i och för sig, men Roosevelt upplevde väl att de kommer att bli indragna förr eller senare, och då vill han inte att någon sån här klåpare som inte förstår sig på tingens ordning ska vara president. Så då ställde han ju upp 40 och 44. Men att sedan mera så blev ju det där ändrat, så att nu får man ju inte helt enkelt bli vald mer än två gånger.
Nej, så det var inte förbjudet, men det fanns en sån där regel ändå, att man är två perioder, för det hade Washington sagt, men bryter han det?
Ja, för att det liksom passar inte sig helt enkelt, och han fick ju nog också kritik för det, men att det tog att så var han så populär så att folk gick ändå och rösta på honom.
Ja, så att en sak är ju att folk faktiskt röstar och vill det. Men en annan sak är att han själv bestämmer sig för att ställa upp en tredje period och en fjärde period. Fanns det någon orsak till varför han tänkte att det var... Du nämnde det där med att han såg kriget komma, men fanns det någon orsak sen varför han höll kvar och kom igen?
Nej, då var ju kriget på sluttampen, så han ville vara med och avsluta det då helt enkelt. Men allting är ju lätt med facit i hand, men att om man ser bilder från den där valkampanjen, alltså från den här tiden i valen 1944, så att man ser ju alltså att han har gått ner i vikt massor. Han ser alltså otroligt sliten ut. Så avlider han då där i 12 april eller när det. Men alltså en bit in i april 1945, så att det är ju, han är ju inte med om krigsslut. Att det är ju i april 45 så dör samma månad, men Roosevelt dör 2,5 vecka före. Att kriget börjar ju vara till ända. Det är väl 25 april 45 som de här ryska och amerikanska trupperna liksom möts vid eller vilken flod det nu, och då liksom tyskarna inringade, och då ser man ju att nu det började vara färdigt här.
Men det här med isolationisterna, det sa du i samband med hans tredje period.
Den här så kallade isolationismen, och det är ju ett ord som förklarar sig själv, det vill säga att USA ska hålla sig på sin kant, så de var ju starka i USA, så att han tyckte då att de där ska inte få för mycket spelrum, för att då blir satsningen på militären blir otillräcklig och så vidare. Så att, och han var ju ändå så pass stark så han kunde våga sig på det där trots den där kritiken, för att då han blir, det är ju så att 1932 då blir han vald första gången, och sen då han blir vald 36 så har ju arbetslösheten gått ner ganska radikalt. Det är ju fortsättningsvis ett jättestort problem, men att då är han ju så populär så att han vinner i alla delstater utom två, alltså uppe i Maine och Vermont uppe i nordöstra USA. Så det här han, så att då det var följande gång så konstaterar man att han har ju råd att tappa några delstater, men att vinnar gör han väl i alla fall. Men att även om USA då inte hade blivit attackerade av japanerna ännu, så konstaterar han att det här är så farliga tider, så att vi kan inte låta de isolationisterna få allt för stort spelrum helt enkelt. Så att nu kör vi helt enkelt.
Men innan kriget så han kom på något sätt att blanda sig i det brittiska.
Ja, och det var ju alltså en kort tid före kriget bröt ut, alltså sommaren 1939. Och jag menar, om jag berättar att ett kungapar kommer till på statsbesök någonstans, så som den som lyssnar på det här programmet så konstaterar att ja, men så var det då det. Det gör de ju liksom. Men det var inte lika vanligt på den tiden. Det är det vi måste försöka se. Och ja, beträffande, även om kriget inte alls hade brutit ut, så Roosevelt så vart åt det luta. Och då tänkte han att kan man bara en bra PR-kupp att bjuda in George den sjätte och drottningen, och så får amerikanerna ta del av och liksom förhoppningsvis fatta sympatier för britterna och konstatera att vi har ganska mycket gemensamt med det här egentligen. Och så att de får en inbjudan, och ska vi nu börja riktigt med nördiga detaljer här, så den som överlämnar den där inbjudan så var John F. Kennedys pappa, för det var han som var ambassadör i Storbritannien på den tiden, så det är han som alltså bjuder in den. Och sen så är det som Roosevelt är, som han är, alltså han har ett sånt där sjätte sinne eller med sånt som går hem, så att då de bjuder den på middag, alltså kungapar på middag i den här herrgården där väl Roosevelts mamma bodde, så bjuder han den på hotdog och några öl till, och det där som var ju en sån ungefär att jag har det som vanliga människor och den här Roosevelts mamma så var väldigt förskräckt över vad sonen fick för konstiga idéer, och det var ju då ingenting mot vad hennes hovmästare eller vad det nu heter tyckte, för att det var nämligen, hon hade en brittisk butler.
Oj då.
Ska jag liksom servera hotdog åt min kung?
Varmkorv till en kung, nej, det där går gränsen till engelska kungen.
Det var alltså sommaren 39, och det är bara någon månad senare så står ju världen i brand helt enkelt. Vi sa ju redan att den här isolationismen var stark, och det var det ju fortsättningsvis. De flesta ville att USA skulle stå utanför, att låta de där jädra europeerna slåss bäst de vill, för de tycks ju inte lära sig någon gång. Men det är nog så att det där kungaparet hade varit på besök, så torde väl ha bidragit ganska starkt till att många amerikaner ändå tyckte att det är ju liksom de här som är de här schyssta typerna, och tyskarna är de där otrevliga typerna. Inte bara liksom gemensamt språk och så vidare, utan det verkar vara redigt folk. De står oss närmare helt enkelt.
Ja, det är ju intressant då, för att då får man Europas sak i vår lite grann.
Lite så.
Känslan. Men sen också, ja. Intressant att vi kan tänka att England och USA är väldigt nära, men vi vet ju historien att de har flera krig och problematiken av England som styrstad, så det är egentligen först nu som det, jag menar, det var ett problem fortsättningsvis, och Roosevelt är här och försöker förbättra den här relationen som är inte så bra helt enkelt.
Så är det ju. Och sedan då kriget väl kommer igång så då vill ju Roosevelt hjälpa britterna, men det är ju bara det att Amerika eller USA är ju neutralt, och de får ju handla med vem de vill, men då stöter Roosevelt på ett problem, för att kongressen var då isolationisterna är väldigt starka, så de vägrar att bistå britterna om man inte får kontantbetalning. Och så mycket lösa pengar finns väl inte så där bara i den situation som råder ännu till, och det är fullständig kalabalik och London och Coventry och andra städer håller på att pulveriseras gradvis. Och då kommer det här ett verkligt klassiskt exempel på det här Roosevelt, ska vi kalla det sjätte sinne, och det här låter ju det är en sån här helt obegriplig grej fortsättningsvis, tycker jag. Han föreslår då någonting som han kallar för låne- och uthyrningslagen, Lend-Lease Act, att man ska inte sälja utan man lånar ut material till britterna, så får man tillbaka sen, och så, jag menar, det går ju inte, jo, det här är väldigt enkelt, säger han, och så drar han till med en sån här i mitt tycke fullständigt idiotiskt exempel, och säger att, nej, men att det här är ju som om det brinner hos grannen, så lånar man ju ut sin vattenslang, och sen då branden är släckt, så då får man ju tillbaka vattenslangen. Ja, no, det är väl, det kan jag hålla med om, men nu är det ju bara det att, hur ska vi uttrycka saken, en begagnad bomb, så har man inte så stor nytta av, för att den har nämligen exploderat, eller ett stridsflygplan som har blivit nedskjutet eller någonting sånt, så att det finns ju alltså ingenting att få tillbaka.
Nej, precis.
Men att man får det där att gå igenom, och det är fullständigt obegripligt.
Han måste försöka vrida till det för att få stöd för att hjälpa britterna då, och hjälpa Europa. Intressant grej alltså. Men en annan intressant sak gällde baseball under kriget, när USA väl är med då efter Pearl Harbor. Vad var det som hade...
Jo, det där är också ganska, ganska speciellt, för att då kriget väl bryter ut, så utgår det här baseballförbundet från att nu läggs den här serien på is, för att vi kan vi hålla på att spela baseball då det är fullt krig. Men så säger Roosevelt att ja, men det är klart, men vi måste tänka lite längre, för att om vi håller igång den där baseballserien, så då har folk någonting liksom normalt i sin vardag, och plus att det är ju också en signal att vi har ett så starkt samhälle, så vi liksom kan köra den här serien ändå, fast det är krig. Och så han skickar ett brev då till den här baseballbossen, det kallas för The Green Light Letter, alltså att brevet där baseballen får grönt ljus helt enkelt, och han förklarar där att hej, att fortsätt att spela ni bara, och den här Landis, som han heter, den där baseballbasen, så tackar ju och tar emot och förstår poängen. Och det här, då får ju flera av de där lagarna problem, för att det är ju många av de där spelarna som blir inkallade till militären och anmäler sig frivilligt och allt sånt, så att det kanske får svårt att få ihop ett fullt lag. Och när Landis konstaterar att nu är det så att vi kör, vi ska spela den här serien, så att om vi ser på varje match skilt för sig, så att om lagen bara får ihop 9 karrar vardera, så då spelar vi. Och vad har vi lärt oss av det här? Nu vet alla som har hört på det här programmet att man har tydligen är det 9 spelare på plan i baseball, vilket jag inte skulle haft en aning om, för jag förstår inte de reglerna, jag är ointresserad och så vidare. Så. Men så det har ju också en, ska vi säga, psykologisk effekt att man helt enkelt kör på, och jag tänkte säga kör på som vanligt, det gör man ju inte, oerhört speciella omständigheter det handlar om naturligtvis, och icke minst detta då att om lagarna plötsligt har halva spelartruppen inkallade i armén, och de är någonstans i Stilla havet och slåss mot japaner eller kanske i Europa eller något sånt, så då blir det lite märkliga omständigheter.
En insikt om människor och skapa en god stämning och hopp och sådana här saker, det är ju sånt som han har gjort, och som han liknar Lincoln, att han har känslan för hur man får hopp i människor och hela den här biten.
Jo, och det där är förstås väldigt väsentligt för vilken politiker eller högre tjänsteman som helst. Alltså att, en, att om vi nu säger att jag menar, vi säger, tänker oss en, ett kommunalråd eller kommundirektör eller någonting sånt på en, på en ort där, där den här största arbetsgivaren försvinner eller någonting sånt. Så att nu, nu, att beroende, det är ju, kan vara väldigt stor skillnad om den personen säger att jag nu gick allting åt pipan och det är lika bra att alla andra flyttar härifrån också för det blir inte någonting. Eller om man säger att, nej, nej, men att vi ska försöka få en batterifabrik hit eller någonting i den där stilen. Att, att nu ska vi faktiskt försöka. Så det är klart att en ledare har ju alltid, jag kan tänka oss vilken arbetsplats som helst. Att, att, att du har ju en, det hör ju till ledarskapet det där att alltså leaders are leaders because they have followers helt enkelt.
Nej, men det är bra sagt. En annan sak är ju på tal om, ja det finns flera exempel, särskilt om man kommer in på frågan om kvinnors ställning i, när det gäller den här tiden, och det är bland annat att han hade en kvinna i regeringen, va?
Ja, det, det har han, en Frances Perkins, hon var, han var, hon var den första, första ministern, kvinnliga ministern i USA, och dessutom så måste hon ha varit en av de mest långvariga ministrarna i USAs historia. Därför att hon var i ledningen för det där arbets, alltså, vad heter det, Labor, Department of Labor, arbetsminister helt enkelt, under hela tid, hela den tid som Roosevelt var president. Så att, att, så, så att det var faktiskt, och klart under de dryga 12 åren så, det är klart att ministrar kom och gick naturligtvis under en sådär lång, lång tid, men den här, det var bara den här Frances Perkins och en till, som jag inte minns, men det var när det saknade betydelse, som var med alltså hela den där presidentperioden, under alla de där 12 åren, eller dryga 12
åren. Men vad de vet om de var kvar efter att Roosevelt hade dött också?
Nej, det, jag tror inte att den där Perkins var kvar i alla fall.
För då kommer ju vicepresident Truman och han bytte.
Ja, det byttes väl ut några. Jag har för mig att nu vill jag då erkänna att det här säger jag utan att kolla. Men jag har för mig att hon lämnade åt sidan då Roosevelt hade dött. Det kan ju också hända att hon var, det är ju möjligt att hon var rätt gammal vid
det. Ja, just det. Det är länge, lång. Och det, jag menar, det möjliggörs ju just genom att han var president så länge, så kan ju de han gillar få en lång karriär på sin post.
Visst, men att det är därför det blir det oaktat så var det bara hon och en till helt enkelt.
Nej, just det. Ja, men vi vet ju att det är svårt att få rätt man och kvinna på rätt plats. Men en annan sak med det här med kvinnor, ja, vi ska förstås prata om hans fru Eleanor, men innan det ska vi först prata om det att det var en kvinna som kanske räddade hans liv till och med. Innan han ställde upp under presidentkampanjen så blir han attentat mot honom, eller vad det?
Ja, alltså det där är helt absurt. Alltså, nu menar jag inte att man ska sitta och skratta åt ett mordförsök, men det var som från någon från Simpsons eller något liknande för det är så att det är alltså innan han tillträder presidentposten då. Det är alltså efter att han har vunnit.
Ja, det är efter kampanjen.
Okay. Ja, det här är en månad, det är ungefär en månad för att han ska tillträda helt enkelt. Så han är i Florida och så är det en kille som försöker skjuta honom, Giuseppe Sangara. Så, och det där att den där killen, så det är väl inte som världens, alltså det, jag ser det för min inre syn, så det är så att han är väldigt kortvuxen, den där Sangara. Han är väl nog 1,50 eller någonting sånt, och har en billig revolver, och eftersom han är så det här han kortvuxen, så har han med sig en hopfällbar stol som han vikar ut. Och där han ställer sig på den där, den är ju ganska vinglig och så vidare, så att när han ska skjuta så går det ju inte så bra, för att det är dessutom så att det är en kvinna som heter Lillian Cross som råkar stå framför honom och ser vad han håller på. Som tar och drämmer i för honom med handväska. så att han det går ju på tok för att det går på tok ändå. För det råkar sig så att det är en annan person som blir träffad istället. Det är Chicagos borgmästare. Det är en tjeckoslovakisk invandrarbakgrund, eller böhmisk ska vi säga, Anton Čermák, som han, de sa säkert Čermák eller någonting sånt, så att han blir träffad istället, så att den här Sangara så skjuter helt enkelt ihjäl Chicagos borgmästare i misstag.
Ah, okej. Okay. Men även, förfärligt, men andra blir också skadade.
Ja, för att det blir, uppstår ju ett tumult där, så att det är några andra som blir, och skotten brinner av och sånt. Och det här, den där, sen en annan kuriositet i sammanhanget är att den här Sangara så blir, nej, inte bara det att han blir avrättad, utan det sker anmärkningsvärt snabbt. Alltså en sån här rättegång ska man ju, en mordrättegång tar ju i regel ganska länge med det här chans till överklaganden, och sen också sådana som blir dömda till döden så sitter ju ofta väldigt länge i väntan på att hamna i elektriska stolen, som det faller här. Men att det där det råder ju inget tvivel om skuldfrågan. Det finns ju tillräckligt med vittnen som har kunnat konstatera vad som har hänt, så att det är ganska snabba ryck där, och Sangara hamnar alltså i elektriska stolen och den här Lillian Cross så blir faktiskt inbjuden sen då till den här presidentinstallationen som är då en kort tid senare. Som tack för att hon då kanske har räddat livet på Roosevelt. Det är ju inte sagt att den där Sangara ska träffa honom i alla fall. Men han står på den där vingliga stolen, så det är väl, underlättar väl inte.
Men med handväskan, det blir ja, kanske.
Ja, det blev ju inte bättre av det.
Men till då den mest framträdande kvinnan i historien vad det gäller First Ladies, Eleanor Roosevelt, som vi vet långt håll släkt också hette Roosevelt, föddes Roosevelt också. Men hon har ju varit otroligt viktig. Vad är det som har utmärkt hennes insatser som First Lady? Alltså,
om vi nu, att hon var ju otroligt aktiv helt enkelt. Mm. Och om vi nu fast du just har sagt här att Roosevelt sägs ha varit den minst ideologiska person som har existerat, men att om vi nu ska prompt försöka placera in honom på en politisk färgskala, så kan man väl ändå säga att han är liksom väldigt, eller jämförelsevis vänsterorienterad. Men den här, hans fru så var ju liksom ännu mer åt det hållet och var oerhört aktiv och försökte ofta påverka sin make, att hon värnade om det som hade svårt i samhället och även etniska minoriteter och fattiga och så vidare. Så att han det slutade ju med att han insåg att här finns ju ett ganska intressant samspel, för att då hon då var så där aktiv och for runt och höll en massa anföranden och sånt, så om hon sa då någonting som var lite för radikalt, så kunde det bli ett ramaskri i pressen och kanske några politiska motståndare till Roosevelt kunde påpeka att se vad den där frun håller på och gapar om här hela tiden. Och då kan han ju liksom bara skämta bort att ja, men ni vet, det är ju min fru, att hon är ju lite så där, det är inte att bry sig om. Men att om det var någonting som liksom inte väckte en massa kritik, så då konstaterar han ju att det där kan vi ju pröva. Så att hon var ju som ett, jag har sett någon att hon har beskrivit som ett lakmuspapper helt enkelt för honom, och sen så la hon ju sig i kanske lite väl mycket också, så att det slutade ju med att han hade på sitt skrivbord så hade FDR hade en Elinor-korg dit hon fick lägga sina förslag, och till sist så hade han sagt att nu måste vi liksom styra upp det här, du får ge ett förslag om dagen, men bara ett.
Ja, det är jättebra.
Ja, men för övrigt, en sån här beskrivning på den här Elinor Roosevelts aktivitet, så det här säkerhetstjänsten som skulle liksom bevaka henne, så hon hade kodnamnet Nomaden inom säkerhet, för att hon var ju på vift hela tiden helt enkelt. Hon var oerhört aktiv. Jag skulle säga att Norden Jag skulle nog säga att hon är den mest intressanta presidenthustrun.
Mm. Ja, vi har pratat om någon ganska betydelsefull i början där, om det var till och med vem det var. Det var Jeffersons eller Adams? Eller?
Ja, det här är Adams. Jag minns inte vad vi har pratat om det, men att även Dolly Madison, James Madisons fru, var väldigt känd och populär. Det sägs då att det var hon som räddade bland annat det här kändaste porträttet av George Washington då britterna anföll Washington DC och man blev helt enkelt tvungen att evakuera presidentbostället. Mm. Så det finns några andra. En som jag nu kommer ihåg att vi har talat om eller nämnt så det var ju den här Woodrow Wilsons andra fru. För i och med att han var så pass krasslig under slutet av sin presidentperiod så var det hon som bestämde vem som skulle få tillträde till presidenten och då kan man ju lätt tänka sig att om det var någon som hon då inte tyckte om så blev det svårt. Nej, idag är Woodrow så dålig så vi måste inhibera det här mötet så att hon är en som verkligen har haft inflytande eller makt eller vad vi kan. Makt är ett dåligt ord för då talar vi om liksom formella befogenheter men inflytande och makt är ju inte riktigt samma sak så inflytande av någon åtminstone, det hade ju för den delen också Eleanor Roosevelt nog uppenbarligen.
Ja, till slut begränsad i korgen.
Men
att Woodrow Wilson som ju var den här fredsmäklaren under första världskriget också. Roosevelt alltså närmar sig slutet. Då är hans hälsa vacklar, säger du. Och var är han när han dör och var är det i tiden då exakt?
Då är vi ju inne i april 1945. Kriget i Europa är nästan slut. Mm. Det är ju då jag tror det är 18 dagar senare som Hitler tar livet av sig i bunkern och så vidare. Och sedan så då fortsätter ju kriget för all del borta i Stilla havet några månader till för att det är ju först då blir framme i augusti som de här atombomberna fälls över Japan.
Mm. Så att Roosevelt hinner inte vara med om freden. Han får aldrig uppleva den.
Tyvärr.
Men tror så du, att, är han högst delaktig i planeringen av atombomberna, skulle du säga?
Jo, då för att de höll ju på att tillverka atombomben. Och det där är ju en kuriositet. I sig alltså att Truman däremot så han visste ju inte om att de höll på att tillverka en sån där. Det var ju först då han tillträdde som de säger att ja, by the way, att vi har en bomb som kan förstöra en hel stad.
Mm.
Visa genast.
Men Roosevelt, kan han ha varit medveten om att man tänkte göra det här mot Japan inom kort?
Jo, det är klart att man kan ju inte liksom hålla på med det där och hålla presidenten ovetande om det hela. Så att det är nog han som ska kopplas ihop med det där projektet. Sen är det ju en annan sak säg att han skulle ha levt lite längre och det skulle bli han som skulle ha gett order om det hela. Så det är ju inte sagt att hans eftermäle skulle ha varit lika positivt i historien.
Nej, och om han skulle ha givit orden då? Det vet
jag. Men jag misstänker väl nog det för att orsaken, nog låter det att man skulle svara angrepp med kärnvapen mot civilbefolkning, det är inte riktigt min grej, men att man kalkylerar ju krasst med att om vi fäller de här bomberna så dör så många. Mm. Men att om vi måste så fanatiska som japanerna är, så att om vi måste helt enkelt börja med en landsättning likt vid Normandie eller något sånt, så är det liksom mångdubbelt fler människor som dör, både amerikaner och japaner, för att de där kommer att strida till sista kulan helt enkelt.
Ja. Nej, någon betydelse har det haft. Men Truman är ju den som har fått det liksom eftermälet att vara den han, det har ju svärtat hans rykte, men han tar ju ändå beslutet, och vi återkommer till det när vi ska prata om Truman, alltså vicepresidenten som då tar över 12 april 1945 när Roosevelt dör i sin, den här, han hade byggt upp, han är där va, på sin, den här retreatplatsen, alltså sjukhuset, eller är det inte så?
Ja, Roosevelt, jo, han är faktiskt, ja precis, ja, att han är, då Roosevelt dör, så dör han ju i just det här Warm Springs nära Georgia som vi det här han har nämnt tidigare. Och där, det är ganska gripande då man ser, det är ju filmat från då man kör det där tåget med hans kista. I, så det är alltså otroliga mängder med människor som står längs tågspåret med liksom bugar med hatten i handen och liksom för att hedra det där. Och jag sitter en intervju med en kar som var ombord på det där tåget, och han konstaterar att det var då insåg han liksom vidden av Roosevelts storhet helt enkelt. Då det liksom längs hela det där spåret, då de kör upp fraktar den där kistan från Georgia upp till Washington DC, liksom alla dessa människor som står längs spåret, för han är som helt häpen den där kan, och sa att liksom, nu först fattar jag hur liksom stor den här killen har varit.
Tänk. Märkvärdigt. Och en annan stor man som tillbringade förvånansvärt mycket tid med Roosevelt, det var Churchill.
Ja, precis. Ja, för att han var ju i olika repriser, tog sig i hemlighet förstås med under riskabla former, tog sig över till USA och satt i Vita huset och inneboende hos Roosevelt och planera kriget tillsammans och slog fast så här stora planer att ska vi nu liksom satsa på att besegra tyskarna i Europa för eller ska japanerna prioritera, så hur gör vi? Vi tar det och vi kör på Europa, så har vi den saken ur världen. Så att det där finns det mycket det här berättelser om också, därför att totalt sett så ska han ha varit 113 dygn i Vita huset. Inte alltså i ett streck, men i alla fall. Den där första gången som han är där så blir så, allt det där sker ju förstås i hemlighet. Och sen så plockar de, då han är på första besöket så är det så att man kallar det några journalister som ju naturligtvis är totalt ovetande och det här han. Så då de kommer in så blir det ju helt chockade, för de ser det att fasen att det är ju britternas premiärminister som är här, och så säger Roosevelt att ja, men att du kan stiga upp så att de får lite bättre bilder, och då stiger Churchill upp och gör det här V-tecknet. Och jag vet inte om det är så att det skulle vara första gången som det syns på bild helt enkelt. Det är ju ganska associerat med honom. Sen med beträffande så det här är så samla kul, för att han tyckte jag var i halvfull stora delen av en sån ganska läs, att naturligtvis han inte planerar kriget och varit skitfull, det tror jag ju inte, men att lite smålullig så har han nog varit, för att jag sitter en intervju med den som var ansvarig för det här serverings- eller personalen i Vita huset och berätta liksom hur att på morgon så tog han en sherry och sedan så var det konjak till kaffe och sen var det någonting annat och sen var det champagne och så vidare, så att det var att det, om det där stämmer, så jag tror ju inte att Churchill, att det skulle vara lämpligt att han skulle ha kört bil åtminstone.
Nej.
Och sedan så blir det så komiskt då, i den där samma dokumentären. Så, då har man ju glömt bort Churchill redan, för den dokumentären handlar alltså om Roosevelt, och sedan då Roosevelt har dött så slutar den där dokumentären med att Churchill något år, en tid efter kriget, kommer då till hans grav och lägger ner en
ner en krans och så säger han att möta Roosevelt var som att öppna sin första flaska champagne.
Okej, okay. Ja, vi vill inte på något sätt påstå att alkohol och drycker är positivt, men ja. Det gjorde Churchill i det fallet och då, han måste ju ha varit verkligen beundrat Roosevelt, eller hur?
Ja, uppenbarligen så kom det ju som bra överens helt enkelt. Och det här, det är ju intressant om man läser om politisk historia, hur liksom viktigt sånt här med personkemi och olika. Det kan liksom bygga allianser eller störta allianser helt. Att hur man skulle tycka sådär spontant att det är de här sakfrågorna som skulle väga över och att den här typen så tycker jag inte om, men att vi har ju ändå en gemensam fiende så vi måste försöka komma. Men att det är liksom så komplicerad är inte verkligheten, utan personkemi är viktigt och just den här förmågan till liksom småprat så kan vara guldvärd i olika sammanhang.
Och det är märkvärdigt att de här 113 dygnen när Englands premiärminister är i Vita huset, det är ju ett tecken på att relationen mellan England och USA nu har förändrats totalt.
Ja, verkligen, men att det är ju klart att man har ju då eftersom Japan och tyskarna är allierade och tyskarna då har också förklarat krig mot USA, så har man ju då inte bara att man har en gemensam fiende, utan det är ju liksom historiens största massmördare i praktiken som man ska bekämpa. Så att det underlättar väl det här med att kunna komma överens med varandra. Men att med redan där att han företar sig den där resan flera gånger, att det bara en gång han kommer dit, så då tyder det nog på att det går ju för nog faktiskt att liksom kommunicera via telegraf eller någonting sånt också. Men att det där är ju lite speciellt, alltså, för att jag kommer ihåg det jag liksom stötte på det där första gången, att va, har liksom Churchill varit till USA mitt under kriget, att liksom det är ju så himla farligt.
Ja.
Det finns någonting som heter ubåtar och tyskarna var inte riktigt dåliga på den saken, så att
till din presidentbedömningen, det blir en högtidsstund, för han är på en bra plats i din utvärdering.
Jag har ju honom på första plats helt enkelt.
Men det är inte alla som har det.
Nej, det är nog oftare så är det nog Lincoln som är på första plats, när man har sett sådana här utvärderingsprojekt som har förekommit. Och men har inget ont om honom, men det är ju ändå sådär att Roosevelt hade både den stora depressionen att tampas med och andra världskriget, och utgången var ju inte liksom på förhand given i någon del av fallet. Och Lincoln då igen, jo, han ledde USA eller nordsidan under inbördeskriget och befriade slavarna, men att om man ser på sådana basfakta så det är det som ganska givet att nordstaterna skulle ha vunnit förr eller senare. Mycket större befolkning, all industri som fanns nästan all industri som fanns i USA var i norr. Det var liksom så agrart dominerat där nere i söder, så de hade ju liksom svårt att fixa nya vapen och allt sånt. Redan sånt här också att järnvägsnätet var bra utbyggt i norr. I söder så var det byggt bara liksom för att transportera bomull ut till hamnarna vid kusten då de skulle exportera, så att de hade inte så stor nytta av järnvägen för liksom med tanke på transport av trupper och förnödenheter och sånt, så att de var rätt underlägsna sådär från början. Okej, det skulle ha varit om de skulle ha gjort en framstöt och avgjort krig alldeles i början och intagit Washington DC eller något sånt, men att eftersom så inte skedde så var det rätt självklart att nordsidan skulle vinna.
Ja, det är en stor skillnad på det viset.
Ja.
Men du har honom på första plats som sagt, och du har ju Lincoln på andra och sen har du Washington, eller hur var det?
Det är Lincoln, Washington, Theodore Roosevelt och Jefferson är ju de här fem i topp helt enkelt. Så och det är knappast något riktigt kontroversiellt. Det är nog rätt ofta just de som befinna sig högt, högt upp i de här rangordningarna helt enkelt.
Och efterträdande då vicepresidenten, men han kommer inte att lyckas nå till de här topparna, eller hur ser du på honom?
Nej, men att det där är nog det att Truman så är ju nog han är typ exempel på en sån där som har blivit mer populär eller hedrad med tiden, alltså att han var ganska illa omtyckt då han lämnade Vita huset, men att efterhand så har man liksom kommit att uppskatta hans, inte hans atombombs användning, men att liksom att om man inte ska liksom visa, markera så pass stort gentemot ryssarna där i början av kalla kriget, att liksom vi kommer inte att ge efter, att ni måste hålla er på er kant, så skulle världen kunna se väldigt annorlunda ut. Så att han är ju nog alltså snudd på 10 i topplistan, att jag har honom på 11:e plats om jag ska ha pet noga, men att skulle han ha varit lite mer uppskattad av sin samtid, så då skulle han ju fått högre poäng liksom, i termer av popularitet, som ju är en väsentlig del av liksom, när man ska bedöma en president, så då skulle han nog ha varit några placeringar högre upp helt enkelt.
Ja, just det. Och det blir intressant att fortsätta med i nästa avsnitt när vi går in på Harry S. Truman då. Men avslutningsvis, finns det någon president efter Roosevelt som kommer upp i samma nivå? På listan har du ingen av de mer moderna presidenterna, men är det någon som kan tänkas komma nära?
Nej, inte nära. Alltså den som
Kennedy. Oh.
Nej, inte han heller, för att han var ju väldigt populär, men att inte liksom var han så jättebra sist och slutligen. Att det är som jag däremot, och nu, det här är lite provokativt kanske, eller det kan upplevas som väldigt provokativt, men en som jag ju har rätt högt upp så är Ronald Reagan. För att han var ju nog någonting mycket mer än bara den här halvdumma skådisen som folk ville göra honom till här. Att han, men det är ju praktiken han som, det är under hans ledning som kalla kriget tar slut utan att det någonsin bryter ut ett krig helt enkelt. Så att av de där sentida presidenterna så är det ju nog han som jag har på, som jag har liksom högst upp, jag har honom på 7:e plats.
Ja, det är intressant, det återkommer vi också till. Men tack för ett spännande avsnitt, Klaus.
Tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.